I dagens avsnitt av Noaks Ark-podden träffar jag Sofie Lönn som arbetar som kanslichef på Riksförbundet Noaks Ark. Wendela Hagås som är sjuksköterska och familjeterapeut på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Varmt välkommen Wendela Hagås.
Tack så mycket.
Du har ju arbetat länge med unga som har HIV. Kan du berätta lite om dina erfarenheter av det?
Ja, jag har ju sedan 2010 jobbat på barnhivmottagningen på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Och jag jobbar också inom barnhivcentrum som är ett nationellt stöd- och resurscentrum när det gäller barn och unga som lever med HIV. Och jag jobbar ju då i barnsjukvården, och i barnsjukvården så träffar vi ju barn som är liksom, ja men från 0 upp till 18. Lite längre ibland. Vi kan också följa en del unga tills de är 20. Så att vi träffar ju i högsta grad ungdomar som lever med HIV. Och vi har ju ungefär, på vår klinik så har vi ju ungefär, ja, just nu är det 55 barn som hör till vår klinik. Och i hela landet så finns det just nu cirka 110 barn som är mellan 0 och 18 år. Så att jag menar, en del av vår patientgrupp är ju tonåringar, unga personer med HIV. Mm.
Vilka skulle du säga är de vanligaste reaktionerna som de här ungdomarna upplever när de träffar andra som då får reda på att de har och lever med HIV-diagnos?
Men det är lite olika. Jag tänker så här utifrån min erfarenhet av att prata med unga som har HIV att när de pratar med andra unga så de har hört ordet HIV, de har också hört ordet AIDS. Men att kunskapen kanske inte är så stor, de vet inte så mycket, de vet inte riktigt vad det är, mer att de har hört det. Och det man kan säga är ju att det kan ju finnas en okunskap, men det som inte unga människor har, det är ju att de inte har med sig det här från 80- och 90-talet. Att de inte är påverkade av HIV på det sättet. Så att vi träffar ju också en del av våra patienter, våra ungdomars kompisar, om de följer med till sjukhusbesök. Vi kan också träffa partners. Och många gånger kan det ju vara så just att de inte vet så mycket om HIV, men att när de får lära sig så förstår de ju. Och det behöver inte bli så stort. Så min erfarenhet är att det ofta går bra. Sen kan ju liksom ibland unga slänga sig liksom med ordet AIDS, liksom vet man ju på skolgården eller i sammanhang, och det kan ju vara otroligt obehagligt såklart att höra det då man själv lever med HIV. Mm.
Vad skulle du säga är svårast för de här ungdomarna att prata om, och i vilka situationer skulle det kunna vara? Om det nu finns något som de upplever är svårt att prata om i relation till sin HIV-diagnos.
Ja, men det många tycker, det är ju liksom hur berättar jag om HIV? Det är ju en utmaning, men att vara ung, att vara tonåring är ju både härligt och också kanske besvärligt. Men alltså att det är både kul men också utmanande. Man ska hitta sig själv och man ska också liksom förhålla sig till andra, ha relationer till andra. Mycket handlar ju om det här att träffa någon, att man ska ha sex för första gången. Och det är sånt som de flesta, eller alla ungdomar kan man säga, funderar på det här. Och att det kan vara just att de här existentiella frågorna i livet liksom får en liksom större plats. Och med en ungdom med HIV, då kommer ju in det här att just prata om HIV och att berätta för någon annan om HIV, om man nu vill det. Att, hur gör man? Och det kan kännas utmanande just i allt annat som också är utmanande. Och där tänker jag att det är viktigt att man på något sätt har haft en möjlighet under sin uppväxt att få prata om HIV. Så att också det känns som att det blir en del av mig som jag också har pratat om tidigare.
Mm. Mm. Jag tänker på det som du sa innan, det här med att vara kär kanske och vilja inleda en relation. Och när man medicinerar så kan man ju inte överföra HIV. Är det många som väljer, i din uppfattning, att berätta ändå fast man inte behöver? Eller är det så att man hellre kanske väntar och ser om relationen kommer att bli långvarig? Eller?
Jag tror att det ser olika ut. Det är ju som du säger, man väljer ju själv idag, om man är väl medicinerad och har omätbara virusnivåer, så väljer man ju själv om man vill berätta eller inte. Och det ser nog väldigt olika ut. Men många ungdomar vill ju kunna liksom, ja, men också berätta om det här. Men behöver liksom råd och stöd i kanske hur de gör. Och då är det ju oftast väldigt bra, är min erfarenhet, att också få träffa andra som är i samma situation. Och som kanske delar samma erfarenheter. Och det kan ju vara att få träffa jämnåriga, men det kan ju också att få träffa någon som är lite äldre. Som kan dela med sig sina erfarenheter.
Jag vet att ni erbjuder ju läger eller HIV-skolor. Vill du berätta lite om det?
Barnhivcentrum ordnar läger för alla barn och ungdomar i Sverige. Och vi kallar det för HIV-skolan. Och vi delar upp det här lägret i två åldersgrupper. Så att vi har en åldersgrupp som är mellan 10 och 12 år. Och sen har vi en åldersgrupp som är mellan 13 till 17 år. Och det är kostnadsfritt för alla barn och unga som deltar. Och vi bjuder in via kliniker runt om i landet. Och för de allra yngsta, den lite yngre gruppen då, som är mellan 10 och 12, så är det ju lek och lärande som är liksom fokuset. Och för de äldre så är det lek och lärande och samtal om relationer, om framtiden. Och vi lägger jättestor vikt vid att få ihop gruppen. Och det blir ofta en fin gruppgemenskap. Och det blir liksom, de hittar liksom relationer som många gånger liksom fortsätter upp i vuxen ålder. Och leken då, om man pratar om de här tonåringarna, då handlar ju det om att vi kanske har olika teambuildingövningar. Vi anpassar efter ålder, och målet är ju hela tiden att vi vill att ungdomarna ska lära känna varandra.
Vad tror du är viktigast för de här ungdomarna som är med på det här? Vad är det de tar med sig?
Ja, men det allra viktigaste på våra läger, det är ju att träffa andra. Vi har också alltid en barnläkare med som föreläser om HIV, och det är ju viktigt att få liksom uppdaterad kunskap och att få svar på frågor. Men det absolut viktigaste, det är ju att få träffa andra, och där är ju inte HIV något unikt. Det är ju samma sak, det finns ju diabetesläger, det finns ju läger och sammankomster för barn och unga, ja, med olika typer av diagnoser. Men ja, det absolut viktigaste är ju att få träffa andra. Och en del i vår lägerverksamhet är ju att vi har det vi kallar för mentorer med. Det vill säga att det är unga vuxna som själva lever med HIV. Många har varit med på våra läger. Och de är ju helt ovärderliga. Och jag tror att ungdomarna skulle säga att det är det viktigaste. Att de är med, och de håller också i aktiviteter under lägret. Vi gör ju roliga saker tillsammans, men vi ser alltid till att det finns mycket tid för samtal. Och det kan ju handla om allt från känslor, vi pratar om empowerment, men också just att få prata om hur berättar man för andra. Och då blir ju de här unga mentorerna jätteviktiga. Hur gjorde de när de var i tonåren, när de ville berätta för en kompis eller för en partner?
Bland de unga så finns det ju även migranter och adopterade barn. Och det faktum då att man har HIV-diagnos som tonåring kan ju göra att ens erfarenhet av att vara tonåring kan skilja sig lite från andras. Hur skulle du säga att det spelar in att man då kanske även är adopterad eller av migrantbakgrund i det här sammanhanget?
Ja, jag tror att det finns många faktorer som är detsamma oavsett. Det vi kan se är ju att det finns en lite större öppenhet när vid internationell adoption. Att man som förälder kanske tidigare är lite mer öppen mot sin omgivning. Att barnet är lite mer öppen också då mot sin omgivning med HIV-diagnosen. Och i en familj med migrantbakgrund så är det ju ofta någon förälder också som har HIV. Och det är klart att föräldrar som har HIV, man bär med sig erfarenheter. Det kan vara att man har negativa erfarenheter av att vara öppen med HIV. Det kanske har fått konsekvenser under livet. Och det gör ju att man kanske inte... vågar vara helt öppen heller. Sen är inte det så att alla som adopterat barn heller är helt öppna. Men det är en lite större skillnad ändå i öppenhet skulle jag säga.
När det gäller tonåringar, märker ni en skillnad på att ta mediciner i relation till att yngre barn tar mediciner? För jag tänker att föräldrar har ju kanske en större inverkan på de yngre barnen. Men till skillnad då mot tonåringar som sköter sig själva lite mer.
Det här är ju någonting som man liksom pratar mycket om i barnsjukvården när det gäller tonåringar och följsamhet i behandlingen. Och det här är inte HIV-specifikt, utan tonåringar kan ofta ha perioder där man inte tar sin medicin, och det spelar ingen roll vilken diagnos det handlar om. Det är liksom en del av att vara tonåring, att det kan handla allt om att jag orkar helt enkelt inte, eller jag vill vara som alla andra, det här stör mig i min vardag, jag vill vara ute och göra det här när det är den här tiden jag ska ta min medicin, eller också att man har så mycket att tänka på att man liksom helt enkelt glömmer. Och det kan ju vara så att man har haft jättemycket stöd från sina föräldrar när man är barn som påminner, och det funkar väldigt bra, och att man liksom successivt släpper det här ansvaret som förälder till barnet, för att det fungerar bra. Och det är ju meningen att man ska göra det som förälder, att liksom träna. Man finns där och man håller koll, men man måste också träna sig att ha eget ansvar som ung person. Det kanske har funkat så jättebra, och sen helt plötsligt så gör det ju då inte det, för att den här unga personen av någon anledning inte tar sin medicin. Och då handlar det ju mycket om att då får man ju liksom backa lite där och bli ännu mer vara med och se till att det här liksom blir gjort, och titta på rutiner och titta också och lyssna på ungdomen, vad är det som gör att det här blir svårt just nu. Och det oftast då, så hittar man ju sätt att få kontroll på det här igen. Sen träffar ju vi barn och tonåringar ändå oftare än vad man kanske träffar sina vuxenpatienter på en vuxenmottagning. Vi träffar ju barn och ungdomar 4 gånger per år, och mellan de här besöken, även om vi skulle ha perioder av även där vi har perioder där den unga inte har tagit sin medicin, så hinner det liksom inte få så stora konsekvenser mellan besöken. Det är inte så att man hinner bli sjuk, det är inte så att immunförsvaret hinner bli så försämrat, det är inte så att man liksom hinner bli smittsam liksom mellan besöken, utan ofta så hittar vi orsaker till och lösningar tillsammans med den unga och med föräldrarna, för lösningarna kommer ju oftast från familjen själva.
Kan jag tänka mig att det blir lite abstrakt också, att man lever lika frisk som alla andra när man medicinerar, och då är det klart att motivationen att ta medicin när man inte känner sig sjuk, den kan ju möjligtvis då gå ner om man upplever att man har massa annat kul man kan göra.
Ja, det är ju verkligen sant att även om man slutar att äta sin medicin, så kommer man ju inte liksom att märka någonting utav det. Så att det, liksom, det får ju ingen direkt konsekvens som påverkar. Men det är ju viktigt att också påminna om det här att när man tar sin medicin och har de här omätbara värdena, så är man ju också smittfri. Så det får man ju påminna om där, för det finns ju stora fördelar med det.
Man kan ju ha en dosett, då blir det väldigt tydligt för en förälder i alla fall.
Ja, det är jättebra.
Om det har tagits eller inte.
Det är jättebra med dosett, verkligen.
Ja. Hur sker övergången då från att ha varit hos er på barnavdelningen till att övergå till vuxenavdelningen på Huddinge vid 18?
Övergången från barnsjukvård till vuxen sjukvård, det är någonting som man pratar mycket om. Hur man säkerställer den här övergången och att det blir bra och anpassat. Därför att det skiljer sig ju en hel del från att vara en ung person som kommer från barnsjukvården till att komma över till vuxenvården. Och på, där jag arbetar då på Astrid Lindgren i Huddinge, där har vi en överföringsmottagning där vi samarbetar med infektionskliniken och på Karolinska, och där vi har ett strukturerat sätt att föra över ungdomar till vuxenkliniken. Och kort kan man säga att vi börjar redan där ungdomen är ungefär 16 år. Att vi som barnpersonal, barnläkare, sjuksköterska och kurator från barnkliniken, vi börjar träffa den här unga personen i infektionsmottagningens lokaler. Och sen har vi kvar våran ungdom tills den är kanske mellan 18 och 20 år oftast. Där vi tänker att men nu bedömer vi att vi kan föra över till vuxenkliniken. Vi kallar våra ungdomar till en sen tid på dagen. Att den här mottagningen, överföringsmottagningen, är klockan 17. Så att de inte ska missa så mycket av skolan. Vuxenkliniken då, infektionskliniken, de kallar också till den här mottagningen, och de kallar de unga vuxna som är då mellan 18 till 20 och upp till 24-25 års ålder. Så att det är en mottagning för ungdomar och unga vuxna. Och då har liksom infektionsmottagningen stängt för övriga patienter den här tiden. Och då har vi en gång i månaden, så har vi liksom en vi kallar det för HIV-mottagning för unga. Sen kommer ju barnen eller ungdomarna regelbundet liksom på besök fyra gånger per år. Det fortsätter man med tills man förs över till vuxenkliniken. Och på det här sättet så dels så har ju vi lärt känna varandra, barnkliniken och infektionskliniken. Och vi får en liksom bättre övergång där den unga liksom lär känna den miljön som är på vuxenkliniken, ser också den här personalen som finns där som kommer att vara, liksom, ta emot dem när det börjar bli dags för överföring, så att det blir tryggt. Och vi har också alltid en gemensam rond innan varje mottagningstillfälle där vi går igenom våra ungdomar och de unga vuxna. Så att för det också över liksom information som kan vara viktigt.
Låter ju mycket tryggt och bra. Mm. Vad tror du att det krävs att vi som arbetar med det här ska göra för att bli bättre på att förändra attityder i samhället för att just minska stigmat som vi alla upplever är ett problem?
Jag tänker att det handlar om att fortsätta att komma ut med information, med kunskap till exempel olika utbildnings komma ut med information särskilt till utbildning inom vård, skola och omsorg, att fortsätta det arbetet, att liksom förmedla den liksom. Den är inte så ny, den här kunskapen nu, men hur är det att leva med HIV idag? Och hur fungerar det med behandlingen? Att fortsätta att komma ut i samhället på det sättet. Om man tänker i någon sorts påverkansarbete.
Vilken betydelse tror du att Noaks ark kan ha för de här ungdomarna?
Nej, men det blir ju en mötesplats. Det blir ju någonstans att mötas och träffa andra ungdomar. Och jag tänker att det inte skiljer sig så mycket från när det gäller andra diagnoser, att det är viktigt att det finns en plats att mötas. Sen i ungdomars liv så är ju kanske, det kanske inte är HIV som är det viktigaste, utan det finns kanske tusen andra saker som är ännu viktigare för den här ungdomen. Men att i perioder kanske det är jätteviktigt att få träffa andra, och att den möjligheten hela tiden finns, och att jag vet att den finns. Det tror jag är jätteviktigt. Och sen när det gäller liksom i alla patientorganisationer, och när det gäller att man lever med en kronisk sjukdom, att det finns en vinst vid att också kunna kanske driva frågor. Alltså, jag menar, utifrån att vården ser ut som den gör, resurser ser ut som det gör. Där är ju liksom patienternas ord ändå viktigt. Och det kan vara svårt att driva frågor på egen hand. Och att tillsammans blir man ju ändå starkare. Så är det ju, även om det låter klyschigt. Men det är ju så att man blir starkare tillsammans. Och kan påverka förändringar. Mm. Eller bromsa negativa förändringar, till exempel om ja, det händer saker i vården till exempel.
Mm. Mm. Vad är din erfarenhet av att arbeta med de här ungdomarna i relation till stigma? Upplever du att de tycker att det är ett mindre problem än vuxna och äldre personer som lever med HIV-diagnos? Eller är det ungefär samma upplevelse?
Min upplevelse är att det är stor skillnad hur det är för ungdomar jämfört med vuxna. Däremot så är det inte alltid enkelt. Är man ung så brottas man med ju olika saker i ens identitet och utveckling i att bli vuxen. Och då blir ju HIV en del i det. Men jag tror att det handlar mycket om att ha en möjlighet att få prata om HIV- med andra, både liksom professionella eller i form av stöd i patientföreningar som kan möjliggöra möten, vilket man inte annars skulle ha. Många tycker att det är svårt att prata med andra om HIV, men jag upplever ändå att många unga har ett kontaktnät med andra som de kan prata med.
Mm. När tror du att vi har eliminerat det här stigmat? Och vad tror du att vi behöver göra närmaste åren?
Ja, en svår fråga. Men det handlar om både någon sorts påverkan på allmänhet eller ökad kunskap i samhället om HIV. Ja, men min upplevelse är ju att det finns en vilja att vara mer öppen, och det är kanske inte alltid helt enkelt, men att unga personer har en drivkraft och har också nätverk och bygger upp nätverk nu. Sen behöver man ju stöd i det, och man behöver möjliggöra det. Och det är väl alla vårdgivare och patientorganisationers uppgift att skapa platser för unga människor.
Mm. Jag håller med. Vad tror du att de här unga skulle vilja att de som lyssnar ska veta och ha lärt sig efter att ha lyssnat på den här podden?
Jag tänker att det handlar mycket om att man vill att man ska förstå hur det är att leva med HIV idag, med den behandling som finns. Att man ska förstå att med behandling så är man smittfri. Jag tror också att ungdomar vill att andra ska veta att de lever liv precis som andra ungdomar gör. Med härliga saker, med bekymmersamma saker, men att de är som ungdomar är. Och att de växer upp med alla möjligheter till en god framtid där de kan göra de studieval och yrkesval de vill. Vill de skaffa barn, kan de skaffa barn, så kan de också få friska barn. Att HIV inte ska behöva ta en så stor plats i livet. Inte en större plats än vad man själv vill. Ja, det det skulle jag säga.
Varmt tack för att du har varit här idag och tack för ett mycket givande och trevligt samtal.
Tack för att jag fick komma hit.